en podcast från Aftonbladet.
Helt avgörande för oss att ett maktskifte måste också innebära ett paradigmskifte när det gäller invandrings- och integrationspolitiken. Och för mig råder det ingen som helst tvekan om att den här uppgörelsen innebär just det, ett paradigmskifte. Hela det här dokumentet, läser man det från sida ett till den sista sidan så ser man att vi har gjort avtryck sakpolitiskt och det har varit det centrala för oss. Vi kommer att vara inblandade från början i de frågor där vi har avtalat att samarbeta. Så är det. Jag betraktar det som att även om vi inte är ett regeringsparti så är vi i de frågorna med som vore vi ett regeringsparti.
Är Sverigedemokraterna det mäktigaste partiet utanför en regering någonsin? Ja, så kan det mycket väl vara, åtminstone om man tittar på alla deras ingångar till den yttersta makten. För jämfört med andra samarbetspartier som haft inflytande under åren har Sverigedemokraterna en alldeles unik sits. Det handlar om storleksordning, platser i kansli, kabinett och olika planeringsmöten samt förstås om placeringen i utskotten. Så vad kommer den här speciella positionen att innebära för Sverigedemokraterna som parti? Vad kommer den att innebära för Ulf Kristerssons regering? Och vad säger den om framtidens politiska landskap i Sverige? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Lena Melin som är inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Och hon får börja med att svara på frågan, vem är det som nu har getts möjlighet att styra Sverige mest? Ulf Kristersson eller Jimmy Åkesson?
Ja, det är möjligt att de faktiskt delar på första platsen därför att Ulf Kristersson är ju regeringschef. Han leder regeringens arbete och regeringen är ju den som så att säga leder det politiska arbetet i landet. Men Jimmy Åkesson har fått mycket stora möjligheter att lägga sig i detta arbete. Genom en rad olika administrativa åtgärder. Det ena är att han och Ulf Kristersson och de två andra partiledarna i regeringen, alltså Ebba Busch och Johan Persson, de ska träffas en gång i veckan i någonting som hittills går under namnet inre kabinettet. Och det är klart att det är ju en församling där Jimmy Åkesson absolut inte kommer att låta bli att ta för sig så mycket han kan. Sen är det så att gruppledarna för de här fyra partierna, alltså de tre regeringspartierna och deras samarbetsparti Sverigedemokraterna, träffas i riksdagen varje vecka. Och då har jag väldigt svårt att Henrik Winge som är gruppledare för Sverigedemokraterna skulle sitta, jag har svårt att tro att han skulle sitta tyst och säga att ja, det låter fint, utan han kommer ju också hugga för sig såklart. Och så ska gruppledarna i finansutskottet för de här fyra partierna också träffas varje vecka och lägga upp riktlinjerna för sitt arbete. Och det där är ju jätteviktigt för det är det sätt som regeringen ska ju få igenom sin ekonomiska politik. Och det är klart att det kommer Sverigedemokraterna också vilja ha ett finger med i spelet eller tre. Sen till yttermera visso så kommer ju Sverigedemokraterna ha ett kansli i regeringskansliet.
Just det.
Och det kommer att vara placerat inom samordningskansliet och heta någonting tråkigt, typ kontrollavdelningen eller något sånt där. Men, och det är klart att det är ju själva vitsen med att ha det där, det är för Sverigedemokraterna är ju att se till att allting blir som de här fyra partierna har kommit överens om på de områden där de har bestämt sig för att samarbeta. Det ska liksom inte slinka igenom några ens kommatecken som Sverigedemokraterna inte godkänner.
Och dessutom då, vilket ju förstås är en faktor som påverkar de andra faktorerna, så är det också det största partiet på den här kanten.
Absolut. Det är just, de är dubbelt så stora som KD och L tillsammans. Det är ju för sig Moderaterna också, men Sverigedemokraterna är ju större än Moderaterna. Och sen är det så att Sverigedemokraterna behöver ju inte samarbeta med regeringen i alla frågor om de inte har lust, utan de har ju de här sju samarbetsområdena som skissas i Tidöavtalet eller det så kallade slottsavtalet då. Och i övrigt så kan de ju slås ihop med andra partier och då är det så förmånligt ordnat för Sverigedemokraterna att i de fall att de är någorlunda överens med, Socialdemokraterna, så har Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna egen majoritet, så de bestämmer. De skulle kunna bestämma i varenda fråga i riksdagen eftersom de har 180 av 349 platser. Och de har också majoritet i majoriteten av utskotten, i de flesta utskotten.
Är det i någon fråga där man redan nu skulle kunna tänka sig att där finns en, vad ska man säga, ett incitament eller en anledning för Sverigedemokraterna att göra det här?
Jag tror kanske att de kommer att passa sig för det så här i inledningen av den här mandatperioden. För det kommer ju när det väl inträffar skapa väldigt dålig stämning. Så jag tror kanske att man sparar på krutet, men det kommer i så fall när det dyker upp handla om olika typer av sociala frågor, för där ligger ju Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna mycket närmare varandra än vad Sverigedemokraterna gör med partierna som sitter i regeringen just nu. Och man kan se det avspeglas redan nu i en punkt i det här tidavtalet då. Det handlar om A-kassan, där man så att säga har sytt in Sverigedemokraterna i samarbetet genom att säga att A-kassan ska ligga kvar på samma nivå som det gör just denna dag. Den har varit tillfälligt höjd sedan pandemin, och denna tillfälliga höjning skulle enligt plan löpa ut på nyårsafton. Men nu kommer den alltså fortsätta i vinnerlig tid, så vitt man kan bedöma. Och det här gjorde ju Ulf Kristersson absolut ingen hemlighet av när han presenterade det här avtalet. Utan han sa, det är ett stort nederlag för oss, sa han. Och så förstod man att det tyckte han ju inte alls, för att han hade ju fått Sverigedemokraterna på gott humör. Så det var värt det tydligen.
Det här med att hålla Sverigedemokraterna på gott humör, kommer det vara en av Ulf Kristerssons största utmaningar just när det gäller att Sverigedemokraterna faktiskt är placerade på utsidan?
Ja, det kommer det ju vara, därför att alltså, det gäller ju att för Ulf Kristersson som regeringschef att se till att hålla SD på så gott humör att de är förhandlingsbara, att de inte sätter sig på hasen och kastar sig över sina eventuella kompisar i socialdemokratin i de frågor där de då ligger nära varandra. Och för det skulle ju ställa till det verkligen för regeringen, och för det skulle också kunna ställa till det därför att det kostar en massa pengar.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Om vi då ska sätta nuvarande läget för Sverigedemokraterna i någon slags perspektiv, finns det något annat parti som befunnit sig utanför regeringen som har varit i närheten av den maktposition som SD nu har?
Nej, det är inte enligt mig. Därför att det finns ju partier som har haft avtal med den sittande regeringen tidigare. Till exempel så under Göran Perssons sista mandatperiod så fanns det ett avtal mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kallades, nu tror jag det var 122-punktsprogrammet. Ja, det var drygt 120 punkter i alla fall som de betade av. Men det gav ju absolut inte samma maktbefogenheter till de här två samarbetspartierna utanför regeringen som det gör till Sverigedemokraterna idag. Och om vi tittar mer i närtid så kan vi titta hur det har sett ut eller såg ut mellan 2014 och fram till förra hösten då när Magdalena Andersson tog över och Miljöpartiet lämnade den S-ledda regeringen, och hur de hade samarbetat med Centern och Liberalerna i januariavtalet, så var det ju inte heller, alltså det var inte så Alltså Centern hade inga tjänstemän på i regeringskansliet. Det hade Liberalerna, det berodde ju mest på att de hade så dålig ekonomi, så de var ju glada för det tillskott de fick. Och de hade ju absolut inte den här typen av regelbundna möten där man så att säga tröskade igenom regeringspolitiken.
Om man då går tillbaka till 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och ser på den politiska resan som de gjort fram till idag, vad är det då för avgörande händelser eller beslut eller strategier som har lett fram till den här nuvarande maktpositionen, skulle du säga?
Ja, den avgörande är matteboken, enkel matte, 1+1=2. Därför att den stora förändringen kom ju efter valet 2018. I verkligheten, man kan ju säga att det var vissa konvulsioner under Anna Kinberg Batras tid som moderatledare, men det ledde ju inte mer till mer än att Moderaterna genomgick en kris. Men efter valet 2018, när alliansen inte fick majoritet, då hade de att välja, de ingående fyra partierna, att välja mellan två av sina, visade sig, oförenliga vallöften. Det ena var att inte ha med Sverigedemokraterna att göra. Det andra var att Ulf Kristersson skulle bli statsminister. Moderaterna och Kristdemokraterna valde då att satsa på det ena kortet, nämligen att Ulf Kristersson borde bli statsminister. Och för att klara det så krävdes det ju då ett samarbete med Sverigedemokraterna i någon form. Medan de andra två partierna då hösten 2018, så valde de det motsatta. De valde att hålla Sverigedemokraterna borta, och då sprack alliansen. Så att Ulf Kristersson blev inte statsminister i alla fall, inte för nu.
Jimmy Åkesson har ju sett väldigt nöjd ut på sistone. Jag såg honom själv i riksdagen i tisdags, och det fullkomligen lyste om honom, skulle jag säga. Vad innebär den här nya guldsitsen för honom som partiledare?
Ja, alltså man måste ju ändå säga att han är ju en oerhört framgångsrik partiledare. Alltså att det skulle se ut så här idag var ju ingen människa som kunde föreställa sig 2010 när de kom in i riksdagen. När de betraktades verkligen som paria och ingen ville prata med dem eller någonting. Och de gjorde ju nästan en sak av det själva genom att till riksdagens öppnande låna kläder från Skansens klädförråd bara för att verkligen mäla ut sig ur mängden. Men hans parti har ökat i storlek i varje val som de har ställt upp i. Nu pratar jag bara om nationella val. Och så även detta. Det såg lite motigt ut i våras, men lite skjutningar i somras gjorde att det tog fart igen för Sverigedemokraterna. Och sen, det här beror ju inte på tur, utan det här beror ju på att de har ju jobbat oerhört målmedvetet och gör fortfarande, och har nu siktet inställt på 2026. Då räknar man dem med att de ska kunna vara ett regeringsparti. Det här är deras sista, så att säga, läroperiod innan de är färdiga för att kliva in i maktens boningar på allvar, alltså den allra högsta maktens boningar.
Och då tänker jag att de här ingångarna till makten som de har nu, då blir det också som ett avtramp, en förberedelse, precis som du sa. Alltså de kommer förbereda sig på ett helt unikt sätt då inför 2026.
Ja, och då är det ju så att de har ju fått nu liksom ställen att ha plantskolor på. Det ena är ju det här kansliet då inom regeringskansliet, och där de kan fostra sina blivande höga tjänstemän som de tänker sig placera i regeringskansliet när även de ingår i regeringen. Alltså typ statssekreterare och sådana. Och sen motsvarande, så att säga, internutbildning, eller vad man nu ska kalla det för, görs även i riksdagen, där de har nu fyra utskottsordförande och fyra viceordförande. Där lär man sig också politikens hantverk på ett väldigt påtagligt sätt. Och sånt som är man måste kunna, för att om man inte kan det där riktigt så... Ja, då blir man helt enkelt slagen på fingrarna. Och det tror jag inte ingår i Sverigedemokraternas framtidsprognos att de ska bli.
Nu är det ju ganska tuffa tider i Sverige, även utomlands. Kommer Sverigedemokraternas framgång under de kommande åren hänga mycket också på hur utvecklingen i landet ser ut i stort?
Man kan ju tänka sig att den här regeringen hamnar på grund av det oerhört besvärliga läget, hamnar i svårigheter som vi inte kan förutse nu. Och det kan då svärta ner så att säga, deras förtroende på det viset att de inte blir omvalda i nästa val. Det måste man ju ta med i beräkningen. Men så här mindre än en vecka in i regeringsperioden så ser vi inga sådana tecken.
Men då är ju fördelen att Sverigedemokraterna har inte ingått i regeringen. Det kan de ju i så fall också spela på.
Absolut. Då kan de säga att vi hade verkligen inte med någonting med de där dönikarna att göra. Och eftersom Jimmie Åkesson är skicklig så kanske han klarar av den argumentationen. Alla skulle inte göra det.
Sist här hörde vi Lena Melin, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och det här är Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. På återhörande, hej då!
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.